så kommer Peter Kessiakov från SEB att moderera frågorna. Det kommer vara frågor både för publiken här och via inkommande samtal. Ja, vi kör igång. Kenneth, ordet är ditt.
Tack för det. God morgon alla. Ni har sett vår rapport som vi släppte för en timme sedan drygt. Och ytterligare ett kvartal med bra lönsamhet. Vi ökar vår lånebok med 18% och vår nettoinkom med 9%. Det är i kronor räknat vårt bästa kvartal någonsin. Liksom tidigare kvartal under året så ökar vi våra kreditförluster något jämfört med motsvarande fjolåret. Och jämfört med Q2 så ökar vi också något, men då är det framförallt Jarbank i Norge som ökar. Det andra är IFRS baserat. För koncernen som helhet så är vår bedömning att den underliggande kreditrisken är oförändrat och under god kontroll. Vi har fortsatt stark tillväxt i vårt Payment Solutions segment. Vi växer betydligt mer än underliggande marknad. Vi har 13% tillväxt på låneboken. Vi fortsätter således att ta marknadsandelar och vi gör det genom att vinna nya kunder samt att öka försäljningen med befintliga kunder. Vi har under kvartalet lanserat en ny tjänst som heter Click and Collect och ni kommer få höra mer om den lite senare. Vårt Supreme Card utvecklas väldigt bra, mycket baserat på den transformation vi har gjort från extern till intern försäljning, men också för att vi har börjat digitalisera den verksamheten, vilket ni också kommer att få höra ytterligare något om snart. Vårt Consumer Loans-segment har en väldigt stark tillväxt i en väldigt konkurrensutsatt marknad. Det ökar med 22%. Har varit stor nytta av vår egenutvecklade kreditmotor. Vi har under kvartalet haft något litet inkörningsproblem. Och det har syns framförallt i Sverige givet att marknaden är så pass stor. Och det har gjort att vi har fått något högre försäljning till något lägre marginal. Vi har identifierat detta problemet och vi har åtgärdat det. Så förväntar oss att detta ska komma tillbaka i Q4. Kreditmotorn har också automatiserat våra processer, så under Q3 så hade vi 97% av alla ansökningar automathanterade. Vårt minsta segment, försäkringssegmentet, är väldigt stabil verksamhet sedan vi, som vi tidigare kommunicerat, städat upp det. Och nu är det väldigt mycket kärnverksamhet, den typen av försäkringar vi är bekväma med. Vi har en bra tillväxt i det och bra lönsamhet och senaste partnern är Oro, gamla Saab Automobil, där vi har tecknat ett ganska omfattande vägassistansavtal. Samt vår ledningsgrupp. Vi har som sagt levererat 11 kvartal nu på eller över våra mål. Och det där görs ju inte på ren tur, utan det görs ju av engagerade och duktiga medarbetare. Jag har en väldigt bra ledningsgrupp under mig och jag är väldigt stolt över den. Vi har 50% män, 50% kvinnor. Vi uppmärksammades tidigare i år av såväl Indicap Q30 som investerade i oss. En fond som investerar i bolag med jämlik ledning. Vi kom på Allbrights gröna lista. Och det här är resultatet av ett målmedvetet arbete. Det ser ungefär likadant ut nere i organisationen också med nästan jämlikt ledarskap på alla nivåer. Jag har tänkt att förutom att ni träffa mig och Peter, som ni har gjort ett antal gånger, också ska få träffa våra andra medlemmar i ledningsgruppen på de olika träffarna vi har. Och idag så har jag med mig Erik Frick, som fram till nu har varit vår strategiska chef, men som i dagarna tillträder tjänsten som Chief Operating Officer och också vice vd i Resursbank. Så med det så lämnar jag ordet till dig, Erik.
Tack så mycket för det, Kenneth. Det vi ska titta på nu på kommande delar, det är hur affärsmodellen ser ut och också en del av de initiativ som jag har jobbat med under kvartalet och vad det har tillfört koncernen. Vi börjar med vår affärsmodell. Som Kent visade så bjöd Q3 på en stark tillväxt i låneboken mot jämförbara kvartal tidigare år. Och det här är ett resultat av det tydliga fokus vi har på den affär vi driver och den affärsmodell som bygger upp affären. Affärsmodellen skapas med Retail Finance som bas, där vi sedan på det här inflödet av kunder som vi får via Retail Finance korsförsäljer Consumer Loans, Supreme Card och försäkringsprodukter. Affärsmodellen som sådan finns i alla nordiska länder. Vi jobbar på samma sätt oavsett vilken marknad vi jobbar på. Det här möjliggör för oss att kunna gasa och bromsa på de segment och de marknader där marknaden behöver göra vissa anpassningar. Det är alltså en bra möjlighet att faktiskt jobba dynamiskt med affären oavsett var vi befinner oss i Norden. Ser man till kvartalet så växte vi, som Kenneth sa, i jämförbara tal 18%. Där är en större tillväxt än marknaden generellt, vilket innebär att vi även det här kvartalet har tagit marknadsandelar av den generella konsumentfinansieringen. Om vi går in och tittar på de produkter vi har lanserat, så nämnde Kenneth snabbt Click & Collect. Det, för oss är det här Click & Collect en marknadsplats för retailers. Då retail-affären är ett stort fokus för oss, så är Click & Collect ett väldigt bra komplement för att stärka motpartnerbasen inom retail finance. Enkelt sagt så är det en lösning som vi har utvecklat som gör att man kan handla på nätet via olika e-handelskanaler och sedan hämta upp produkter i någon av de butiker som är anslutna runt om i Norden. Click & Collect i sig har funnits tidigare, men finns ofta på helägda kedjor för att det är en enklare lösning att ta fram. Men vår Click & Collect-lösning funkar även på producenter och tillverkare av produkter samt i olika typer av franchise-koncept. Vi kan ta Monark cyklar som exempel. Monark som tillverkar av cyklar kan nu via sin hemsida sälja cyklar som konsumenter väljer att köpa och sen hämta upp i valfri cykelhandlare runt om i Sverige. När man väl hämtar upp cykeln så tillfaller försäljningen av cyklen den lokala handlaren. På det här viset så gynnas handlare av att de säljer fler cyklar samt att Monark gynnas av att man säljer varumärket Monark i butiken. Det vår Click & Collect-lösning gör är att sköta hela det finansiella flödet bakom de här transaktionerna. Vilket gör att varken cykelhandlare eller Monark i detta fallet behöver bry sig om hur pengarna ska flöda. Tjänsten presenterades under kvartalet och vi har redan nu 50 stycken anslutna butiker och vi har redan sett under Q4 att vi börjar att rulla ut fler och kommer att ha en större satsning under 19. Nästa område som vi har jobbat vidare med är också som Kenneth nämnde, vår kreditmotoransökan, vår kreditprocess. Det vi gör är att i samband med att vi lanserar kreditmotorn på de olika produkterna runt om i Norden så gör vi även om ansökansflödena till att digitalisera dem. Effekterna av detta har blivit att vi nu efter utrullning i Sverige automatiskt kan bevilja över 95% av alla privatlåneansökningar i Sverige. Effekten av detta är två delar. För oss internt så innebär det givetvis att vi kan hantera ansökningar snabbare, vi får en effektivare process och vi får en billigare process. För konsumenter så innebär det en bättre kundupplevelse. Från det man ansöker om ett lån så kan man inom 60 sekunder få reda på om man är beviljad eller inte. Till höger i bilden så kan vi se hur själva flödet ser ut. Och det är inte mer komplicerat idag än att du ansöker och får ett svar inom 60 sekunder. Där man tidigare hade varit tvungen att prata med en kundservicehandläggare för att kunna ha en dialog kring om man är beviljad ett lån eller inte. Arbetet med kreditmotorn slutar inte i Sverige. Vi kommer att fortsätta rulla ut den och just nu arbetar vi mot den danska marknaden med ambition om att början av 2019 ha kreditmotorn plats på alla produkter på den danska marknaden. Det sista området som jag tänkte belysa, det är machine learning som en del av vårt sätt att hantera konsumenter. Machine learning är en del av det man generellt kallar AI eller artificiell intelligens. Där machine learning jobbar med begreppen prediktiva och adaptiva modeller för att undersöka olika konsumentvariabler för att se hur kundernas beteende utvecklas. För vår del så är machine learning inget nytt. Inom kreditsidan så har vi jobbat med den här typen av prediktiva modeller i vår skåkort under en längre tid. Så vi har god erfarenhet av att förstå hur vi ska jobba med artificiell intelligens. Det nya för oss nu är att vi flyttar över den här typen av tänk in i våra kommersiella aktiviteter. Så det vi under kvartalet lanserat, det är en prediktiv modell inom machine learning för att se på churn-beteende inom Supreme Card-stocken. Med hjälp av det här så kan vi få möjlighet att faktiskt förstå kunders beteende och sannolikheten för att de churnar innan de faktiskt gör det. Och på det sättet så har vi lättare för att börja föra en dialog med våra Supreme-kunder och se på hur vi kan återföra aktiviteten på deras kort beroende på vilken typ av beteende de visar. Förutom att det här ger oss en mer aktiv kundstock så ger det även ett bättre kundbemötande. För vi kan trigga konsumenter på de punkter som olika konsumenter uppskattar och kontakta dem i de kanaler där de helst vill bli kontaktade. Vi ser med tillförsikt på den kommersiella verksamheten för machine learning och kommer fortsätta rulla ut det här under 2019 med bland annat med olika typer av prismodeller. Så med det sagt vill jag lämna över till Peter för den finansiella delen av Q3.
Tack så mycket, Erik. Om vi då tar och ser lite på vad det här betyder rent finansiellt. i vårt tredje kvartal, så är det precis som Kenneth började med inleda. Vi levererar en tillväxt på ungefär 27,5 miljarder. En tillväxt med 18% jämfört med samma kvartal förra året. Eller i pengar räknat så har vi ökat låneboken med 4 miljarder kronor på ett år. Samtidigt levererar vi det som är vårt starkaste kvartal i pengar räknat någonsin med 306 miljoner kronor. Det här är en tillväxt med 9% i resultatet. Och det är trots att vi investerar relativt sett mer bakom IT och marknadsaktiviteter än vad vi har gjort tidigare. Så det är en starkt tredje kvartal. Går vi in och tittar på var tillväxten kommer från, de här 18% i låneboken, så har vi tillväxt i båda våra segment, banksegment, och vi har tillväxt i alla våra marknader. Payment Solutions växer med 13% eller valutarensat 9%, vilket traditionellt sett är en väldigt bra tillväxt. Dessutom ska man komma ihåg att det här är efter en sommar där retail generellt sett haft det tufft. Och där växer vi ändå 2% på ett kvartal. Så det visar på styrkan i segmentet. Tittar vi på konsumentlån som växer då 22% eller ungefär 18% valutarensat, så ser vi bra tillväxt i alla våra marknader. I det här kvartalet, och det här återkommer vi till, så ser vi framförallt en stark tillväxt i Sverige. Och det är efter lanseringen av kreditmotorn som skedde under andra kvartalet. Och även det här segmentet växer relativt sett starkt i tredje kvartalet med 5% jämfört med förra kvartalet. Går vi och tittar på våra intäkter så ökar de starkt. Vi levererade 880 miljoner kronor här i tredje kvartalet. Det är en ökning med 15% jämfört med samma kvartal förra året. Och ackumulerat så har vi levererat intäkter på cirka 2,6 miljarder, vilket är en ökning med 12% jämfört med samma period förra året. Under den här perioden ser vi också att marginalen sjunker, vår NBI-marginal. Och den här är, och det återkommer vi till, i kvartalet är den påverkat av lägre marginal konsumentlån, och det är framförallt Sverige, och den återkommer vi till. Och tittar vi ackumulerat på de 30 punkter som vi ligger lägre, så är det en kombination av dels av ett lägre finansnetto, en lägre avkastning på vår likviditetsportfölj än vi hade förra året. Och sen har vi något lägre marginal inom konsumentlån. Det som dock är positivt är att tittar vi på segmentet Payment Solutions, så ligger den stabilt eller ökar till och med NBI-marginal. Tittar vi på de kostnader vi behöver för att driva den här verksamheten, så i kvartalet hade vi knappt 350 miljoner kronor. Och tittar vi ackumulerat hittills i år, så har vi cirka 1 miljard. Och i kvartalet ökar vi 14% och ackumulerat ökar vi 9%. De här ökningarna är för att vi investerar mer bakom IT, delvis för att kunna supportera de lanseringar som Erik berättade om tidigare. Men vi lägger också mer resurser bakom marknadsföring. Dels för att stötta vårt varumärke, men också för att driva marknadsaktiviteter och fånga den här tillväxten på 18%. Det man dock ska komma ihåg är att även om vi investerar mer i det här, så fortsätter vårt KI-tal att förbättras. Ackumulerat ligger vi nu på 40,5%, vilket är en förbättring med 80 punkter jämfört med samma period förra året. Och tittar vi isolerat i kvartalet, så ligger vi på ungefär samma KI-tal som vi gjorde för ett år sedan. Och det är trots att vi ökar våra aktiviteter. Tittar vi på våra kreditförluster, så ökar de i absoluta tal. Och det är en funktion av, dels ökar vi naturligtvis vår volym med tillväxten i låneboken. Men vi har också en ökning i själva kreditförlustbegreppet, relativa. Vi ligger på 2,1% i kvartalet, vilket är högre än vad vi gjorde för ett år sedan. Men det är på exakt samma nivå som vi har gjort tidigare under det här året. Och skälet till att vi ökar jämfört med föregående år är till stor del påverkat av det nya regelverket IFRS 9 som infördes här under året. Vilket dels ökar allting annat lika kreditförlustnivån. Men det ger också en volatilitet där det rör sig mellan kvartal och, som vi också kommer se här, mellan våra segment. Och tittar vi i Q3 isolerat, så ser vi att vi har ökade kreditförluster i konsumentlån och vi har sjunkande kreditförluster i Payment Solutions. Går vi tillbaka ett kvartal så var det tvärtom. Så volatilitet ser vi förknippat med IFRS 9. Men om vi tittar på det som är det viktigaste för oss, vilket är kassaflödet och den underliggande kreditrisken, så är den stabil och på samma nivå som vi har sett tidigare år. Och tittar vi då sammantaget på vår riskjusterade NBI, så stiger den absoluta tal men marginalen sjunker. Och det är en kombination av då att vi har något lägre marginal konsumentlån, och jämfört med förra året så har vi högre kreditförluster. Mycket påverkat av IFRS 9. Om vi går in och tittar på våra tre segment i lite mer detalj. Så i övre vänstra hörnet ser vi tillväxten i lånboken på Payment Solutions med 13% eller 9% valutarensat, vilket är starkt. Och till höger om det ser vi hur vår marginal, NBI-marginal, utvecklas och den är stark. Vi ligger på 14,3% i kvartalet och ackumulerar 14,4%. Och i båda de här tidsperioderna så är det högre än motsvarande period förra året. Nere i vänstra hörnet ser ni hur våra kreditförluster rör sig. Och här ser ni också volatilitet förknippat med IFRS 9 inom kvartalet där de sjunker ganska kraftigt. Och skälet att de sjunker är att vi har lägre volymer i inkasso och vi ser att det vi får tillbaka för de som defaultar är bättre än vad vi har haft tidigare. Då får det en stark positiv effekt med IFRS 9-reglerna. Och det här sammantaget gör också att när vi tittar på vår riskjusterade marginal i det här segmentet så ökar den totalt sett. Inte minst om vi tittar isolerat i kvartal 3. Går vi över och tittar på konsumentlån med en tillväxt på 22% i rapporterad valuta eller 18% valutarensat. Så väldigt starkt med tillväxt i alla marknader. Värt att poängtera att lanseringen av kreditmotorn som vi gjorde i slutet av förra året gav bra tillväxt i Norge och Finland. Och vi lanserade kreditmotorn i början av kvartal 2 i Sverige och ökade volymerna i kvartal 3. Och värt att påpeka att Sverige som är vår största marknad som normalt sett ökar mest i pengar räknat. I kvartal 3 så var det också den marknad som faktiskt ökade mest procentuellt sett efter lanseringen av kreditmotorn. Och i kvartal 3 mot kvartal 2 i år så ökade vi 5% valutarensat. Och Sverige som då är vår största marknad ökar med nästan 7%. Och det är mycket på grund av kreditmotorn. Om vi över tittar på marginalen så ser vi att den sjunker. Den sjunker både i kvartalet och den sjunker jämfört med det ackumulerade jämfört med förra året. Och det här är drivet av det som skedde här i kvartal 3. Kenneth nämnde lite i början. De höga volymer vi fick in i Sverige, drivet av kreditmotorn, kom till lite för låga priser och därmed också lägre marginal. Och i kombinationen med att Sverige växer så pass mycket och vi hade något för lägre marginaler eller priser på de volymerna så sjunker också marginalen. Den här prissättningen är justerad sedan ett par veckor så att vi förväntar att när vi går in här i kvartal 4 så förväntar vi att vi kommer se marginalerna gå upp igen och stabiliseras. Nedre vänstra hörnet ser vi att kreditförlusterna i kvartalet ökar. De ökar något ackumulerat också. Och här ser vi en annan effekt. Det här är drivet av Jabank i Norge. Där vi haft i slutet av kvartal 3 högre överföringar till inkasso och lite större volymer i det vi kallar stage 2. Och med IFRS 9-regelverket så slår det hårt och vi reserverar relativt sett mer under det här kvartalet. Nu jobbar vi aktivt med det vi kallar förinkasso för att få ner volymerna som går till inkasso och som ligger i stage 2. Och vi förväntar att de här kommer då komma tillbaka i kvartal 4. Så vi ser sjunkande kreditförluster. Men det här sammantaget gör att när vi tittar på den riskjusterade NBI-marginalen i kvartalet för segmentet så sjunker den. Går vi över och tittar på vårt tredje segment med försäkringen så ser vi en tillväxt på vår premier med 2%. Det som också sker här och det har vi sett under hela året det är att vårt mått combined ratio förbättras. I kvartalet så förbättras det från 91,5% till ungefär 90,6% och ackumulerat så är förbättringen ytterligare bättre, nästan 2 procentenheter. Och det här sammantaget gör att med premietillväxt på 2% så ökar vi samtidigt vårt tekniska resultat med 23%. Så vi ser en kraftig förbättring i lönsamheten på det här segmentet. Går vi då tillbaka och tittar på helheten och tittar på vår kapitalsituation så är den fortsatt stark, lika stark som den har varit tidigare under året. Vi har ett kärnprimärkapital på 13,8% och vi har ett totalkapital på 15,3%. Och det här är med marginal över såväl de regulatoriska kraven som våra interna målsättningar. Och det är där vi har legat under tidigare del av året också. Och tittar vi på hur vi finansierar verksamheten så är det en liknande bild som vi har sett tidigare under året. Vi har tre källor av finansiering. Den enskilt största som utgör ungefär 70% är inlåning som vi har i Sverige och i Norge tillfället. Och sen kompletterar vi det med ABS-finansiering som vi ökade i början av året och MTN-obligationen som vi aktivt fortsätter att emittera. Vi emitterade till exempel ungefär 700 miljoner kronor här under kvartal 3. Så det här följer samma linje som vi har sett tidigare under året. Om vi då tar och summerar vad vi står efter tre kvartal i år i förhållande till de finansiella mål som vi har sagt att vi ska leverera på över tid. så levererar vi på eller över allihopa. Vi ska växa organiskt över 10%. Vi växer 18%. Vi ska ha en marginal riskjusterad i ett spann på 10-12%. Det gör vi. Vi har sagt att vi över tid, och det är över en 2-3 års period, ska komma ner under ett KI-tal om 40%. Vi ligger på 40,5%. Och vi ska ha en avkastning på tangible equity på cirka 30%, vilket vi ligger över. Och vad gäller våra kapitalmål så ligger vi även över dem. Och det har vi gjort stabilt under en lång period. Så när vi summerar tredje kvartalet så levererar vi stabilt på eller över alla våra finansiella målsättningar. Tack så mycket. Ska vi lämna över till Peter Kessiakoff som hjälper oss med frågor.
Tack för det. Det var en bra slide att sluta med. För jag tänkte komma in på rad nummer 2 där. Risk adjusted NBI margin. Nu har ni ett intervall att ni ska ligga inom 10-12%. Ligger på 10,5% nu. Marginalen var 10,2 vill jag minnas nu i Q3. Och tittar man senast, gå tillbaka senaste 2 åren, så har väl just risk adjusted NBI margin fallit i snitt med 50, kanske 60 punkter år över år. Vilket skulle då, om man antar att trenden fortsätter, så är ni under ert marginalmål då för 2019. Sen har ni kapitalmarknadsdag i november. Ska man förvänta sig några nya uppdaterade mål, och hur ser ni just kring det här marginalmålet med tanke på nuvarande trender?
Mm. Vad gäller eventuell justering av finansiella mål så återkommer vi till det på kapitalmarknadsdagen i november. När vi tittar på riskjusterade marginalen så den har sjunkit, och Q3 är lite speciellt på grund av att det är drivet mycket av kreditmotorn. Men man får inte se den isolerad, utan man ska titta på raden ovanför också. Vi väljer att ta betydligt mer volym än vad vi har sagt i våra finansiella mål. Vi har sagt att vi ska växa med över 10%, och det måste man ju säga, vi växer 80% över det målet med 18%. En del av den volymen kommer med lägre marginal. Till exempel så går vi upp i ticket size på konsumentlån. Och de kommer med lägre marginal, men på sikt ska de ha en lägre kreditförlust. Så ja, vi ligger i det något lägre spannet på den här. Men det är också för att vi väljer att ta in betydligt mer volym än vad det andra målet säger.
Så ska man se det som att det är volym över marginal så länge totallönsamheten givetvis är bra. Men det kanske är så att man ska inte ställa sig blind på just det här målet, marginalmålet, utan snarare titta kanske på tillväxtmålet.
Man ska ju titta på helheten av de här målen. Och när dagen är slut så är det den totala lönsamheten som är den viktigaste för oss. Och vi kommer välja mellan de här målen vilket som är bäst för oss där och då.
Sen tänkte jag komma in på kreditförlusterna. Vi har ju sett några banker under den här kvartalsperioden som har haft högre kreditförluster. Ni själva, av olika anledningar ska man säga, ni själva pratar om att det är lite högre kreditförluster inom Jabank. Är det några förändrade trender i Norge, och sen är det bara relaterat till Jabank specifikt, eller är det för hela era norska verksamhet?
Om vi börjar med den sista frågan först, så det är isolerat till Jabank. Tittar vi på resurs Norge eller vi tittar resurs i övrigt, så är det stabilt. Där ser vi inga förändringar. Så det är relaterat till Jabank. Jag har ju svårt att kommentera vad andra bolag har för drivkraft. Men om vi tittar på oss och Jabank, så är det så att i slutet av kvartal 3 så hade vi större överföringar till inkasso. Och vi såg också att vi hade fler som gick in i stage 2. Och det ger en högre reserveringsgrad enligt IFRS 9. Vår bedömning är att med att jobba aktivt med förinkasso så kommer vi kunna föra tillbaka en del av det här. Så i vår syn på det här, det är att en isolerad händelse.
Och bara för att förstå den kommentaren, för du nämnde även att du tror att, eller ni förväntar er att kreditförluster kommer ner i Q4 då, mot bakgrund av att ni då jobbar med förinkasso. Ja. Är det helt enkelt så att man arbetar med kunden, de börjar betala igen, hamnar i stage 1 och sen därmed så kan man återföra det som...
Det är korrekt. Och därför visar förinkasso är ju ett effektivt verktyg.
Okej.
Okay. Så ska jag direkt säga att när vi levererar en total kreditförlustnivå på runt de här 2-2,1%, så är det en rimlig nivå. Man ska komma ihåg i det här att vi också har positiva effekter på andra segment. Så vår totala kreditförlustnivå är rimlig.
På marginalsidan så nämner du ju det att ni har sänkt räntan i Sverige exempelvis under Q3, när höjten igen i Q4 på konsumentkrediter. Men samtidigt ser man att inom Payment Solutions så är ju marginalen upp. Och ni pratar också om de förbättrade trenderna inom, med hjälp av prediktiva modeller, försäljningen kring kreditkort exempelvis, som är en del av Payment Solutions. Är det någon typ av mixeffekt som ligger i Payment Solutions i kvartalet som gör bättre marginaler? För jag antar att man har bättre marginaler om kreditkort än säljfinans exempelvis.
Jag tror relaterat till det Erik nämnde att vi jobbar med AI, så är det för tidigt att se de effekterna så tydligt på ett helt segment. Det är naturligtvis ambitionen att vi ska jobba upp volymer och marginaler. Den förbättring vi ser här på Payment Solutions är mer en mixeffekt mellan alla våra retailers som vi jobbar med. Och visar positiv utveckling.
Och den tillväxttakten just inom Payment Solutions som ligger på 9% just nu. Jag vet att vi i börsintroduktionen pratar man om 10% och någon typ av tanke kring att tillväxt ungefär 2-3 procentenheter skulle komma från nya retailers. Är det fortfarande någon typ av ambition och ska säga, hur mycket av den tillväxttakten som man ser idag kommer från befintliga retailers kontra att man tar in nya kunder?
Majoriteten av tillväxten vi ser det från existerande kunder. Det tar tid att med nya retailpartners bygga upp större volymer. Så majoriteten är definitivt existerande. Och när det gäller själva tillväxttakten för segmenten som helhet så har vi ju sagt att en rimlig tillväxttakt för oss är någonstans i spannet 8-10%. Och nu har vi det senaste kvartalet legat runt 9-10%.
En sista fråga, sen ska jag öppna upp för någon annan. Tänkte just på, ni var inne på det här med just kreditmotorn och möjligheten då att ha helt digitaliserade privatlån. Och att över 95% sker helt automatiserat. Vad ger det för effekter på kostnadsbasen överlag? Kan man göra effektiviseringar som gör att man kan exempelvis minska kostnader inom vissa segment, eller är det så att man återinvesterar det i någonting annat, eller behåller man personalen, och vilka kostnadsmöjligheter ger det just mot bakgrund av att ni också har ett KE-talsmål att ligga under 40%?
Det ger möjligheter till att sänka våra kostnader, det gör absolut, över tid. Än så länge väljer vi att de resurser som vi frigör på grund av det här, det används till att öka kundnöjdheten. Så om vi tittar i absoluta pengar, så i närtid så ska man inte förvänta sig att vi visar lägre kostnader på grund av det här. Däremot så får vi väldigt mycket andra positiva effekter. Över tid däremot så ska digitaliseringen ge ökad kostnadseffektivitet. Mm.
Och de investeringar man har gjort i varumärkesbyggande som man började prata om, jag vill mena sig i Q1-rapporten. Har man sett några effekter av det? Hur mycket kostnader är det som detta drar, och vad är ambitionen långsiktigt?
Det går inte in och specificera exakt hur mycket vi investerar bakom marknadsföring, men där är det synligt. Dels går vi ut mer på media, tv till exempel, även radio. Och det syns tydligt på ombyggnad av hemsida och vår kommunikation generellt sett.
Okej, har du några frågor?
Ja,
Jens, jag sitter från mikrofon där.
Tack så mycket, Jens Helena här från Carnegie. Kan vi börja med kreditmotorn lite grann? Försöka förstå vad som hände nu under Q3, som var då, om vi ska titta på konsumentlånen. Det är ju 80 punkters skillnad då i NBI-marginal, så det är ganska mycket eftersom ni bara är på nya lån då, gissar jag, som har blivit påverkade. Men om vi kunde förklara lite grann vad det var som hände med kreditmotorn i Q3.
Det som hände var ett par saker. Kreditmotorn lanserades i juni i Sverige och på interna kunder. Det gav mycket volym fort, men det gav väldigt lite volym på externa kanaler. För att komma åt volymen med externa kanaler, och det var på grund av att prisnivån var för hög på externa kanaler. Så i mitten av juli så justerade vi ner priserna för att komma åt volym även externa kanaler. Däremot, så som konstruktionen var med prissättningen, så påverkades det totala priset. Så när vi sänkte priset för att komma åt externa volymer, så sänktes även priset på de övriga kanalerna. Vilket gjorde att vi fick en väldigt bra tillväxt i volym, men utifrån våra målsättningar, interna målsättningar, så sjönk då marginalen på den totala nyutlåningen. Och det gav mycket volym. Att Sverige under ett kvartal, konsumentlån växer nästan 7% med den volym vi har, det är mycket. Och det vi har gjort nu, det är ju då att i Q3 fick vi den negativa effekten på marginalen. Och nu har vi justerat om priserna, så vi har en differentierad prismodell i olika kanaler. Och det är därför vi förväntar att Q4 ska visa på högre marginaler.
Okej. Har ni sett någon påverkan på volymerna sen ni gjorde den här justeringen?
Det är för tidigt att se det, men det är rimligt att anta att volymtillväxten sjunker något i Sverige. Men det är vi helt okej med, för att ligga på 7% tillväxt i ett kvartal, det gör ingenting om marginal. Volymen kommer ner något om marginalerna går upp.
Okej. Utmärkt, tack. Sen en snabb fråga på också kreditförlusterna. Det är ju stage 2 som du nämner som är den största faktorn här då på ökningen. När ni definierar stage 2, är det bara dagar över falldatum eller är det en annan kriterie som ni använder för att differentiera mellan från stage 1 till stage 2?
Det är ju förseningen.
Mm. Okej, okay, så är det över 30 dagar då som är draggränsen? Ja.
Där finns en så kallad backstop på 30 dagar och då går det över.
Okej. Okay. Ser ni varför den gick över? Eller den här volymen blev så många då som gick över 30 dagar just nu under Q3?
Nej, vi kan inte se exakta skälet till varför det gjort det. Utan det vi då går tillbaka och tittar på de totala flödena. Och ser var någonstans rör det sig och vad kan vi göra någonting åt det. Och då är förenkasso ett av de verktyg vi kan använda oss av.
Och sen en sista fråga innan jag skickar vidare. På kapitalet, på Champions med kapitalrelationen så är det som du säger, där ligger ni med en god buffer. Mm. Men ni har ju även en målsättning då på totalkapitalet på 15, där ligger ni på 15,3. Mm. Det börjar ju bli lite tajt. Hur tänker ni där?
Det som sker parallellt med det som inte syns ännu det är att vi håller på att fusionera in Jabank i resurs. Och i samband med att den fusionen genomförs, vilket vi tror kommer ske innan årsskiftet i varje fall, så kommer de regulatoriska kraven på oss att sjunka. Det kommer påverka både kärnprimärkapitalen och framförallt totalkapital. Så det kommer ge en buffer och tidigare har vi indikerat att det regulatoriska kravet kommer sjunka ungefär 70 punkter. Och vi återser vad myndigheterna säger, men där någonstans. Så det är den ena saken som kommer ske. Men sen är det naturligtvis, vi tittar ju löpande på vår kapitalstruktur. Ska vi ta in någon form av annat kapital? För vi är medvetna om att vi har större buffer på kärnprimärkapital än vad vi har på totalkapital. Så vi värderar, men det kommer med en kostnad också.
Okej, tack så mycket.
Jag tänkte köra en uppföljningsfråga bara väldigt snabbt på Jens. Marginaler i Sverige, för ni pratar att ni hoppas att marginaler inom consumer loans ska komma upp i Q4. Ska de komma upp eller minska i fallet mindre än vad det liksom brukar vara?
Om vi tittar på Sverige isolerat så förväntar vi att marginalerna kommer upp till liknande nivåer som vi hade i kvartal 1 och kvartal 2.
Mm.
Men vi guider inte på totala segment.
Okej.
Okay. Till ABG. Erik nämnde att affärsmodellen gjorde det möjligt att ni kunde gasa och bromsa i de olika länderna där ni såg att det behövdes. Hur ser ni på det just nu? Vilka länder behöver ni gasa och vilka länder behöver ni bromsa?
Om vi då pratar tillväxt så ser vi tillväxt i alla våra marknader. Och vi går efter de affärsmöjligheter vi ser på respektive marknad. Sen ska vi peka ut någon marknad så ser vi större möjligheter i Finland och Danmark än vad vi har gjort tidigare om vi pratar om konsumentlån. Men vi balanserar ju de här fyra marknaderna för att hitta den bästa volymen.
Tack. Och sen förra kvartalet så skrev ni att ni hade lanserat resurscheckup i fysiska butiker. Och så jag frågar hur många butiker finns den här lösningen i nu och hur många av era partners använder det här?
Den finns på mellan 50-80 partner har implementerat den fullt ut. Och vi fortsätter rulla ut den här nu under Q3 och Q4 fram till julhandeln drar igång på riktigt och väljer vi pausa under julhandeln.
Ja, och en sista fråga. Tror ni kommer vara under ert KI-mål på 40% innan året är slut?
Vi går inte in och guidar på så detaljerade saker. Men vår mål är ju att komma in under 40% och vi ligger på 40,5% efter 3 kvartal. Okay. Vi är bekväma med vårt mål.
Tack.
Så där bakom en fråga.
Hej. 95% automatiska kreditbeslut. Är det slutgiltiga beslut så att lånen är helt färdiga att betalas ut?
Ja, kan.
Vad var den automatiska beviljandegraden innan ni lanserade den nya modellen här i juni?
Runt 50, var det inte det?
Okej. Tänkte köra några frågor. Vad gäller konkurrens, framförallt då i Norge, så det var ju väldigt märkbart under Q4 förra året när nya riktlinjer i Norge infördes. Man upplevde att det var inte alla som följde de riktlinjerna som den norska regeringen hade tillsatt. Nu ska de här riktlinjerna gå in i lag med största sannolikhet. Men hur upplever ni att konkurrensen har varit som senaste kvartalet eller två i Norge? Och vi vet ju att går man tillbaka till början på det så sänkte ni räntan i Norge, vill jag minnas. Vilket gav en lite bättre skjuts utöver en kanske lite bättre konkurrensbild. Men generellt sett har det fortsatt förbättrats för er del, ni som redan har implementerat riktlinjerna.
Vi märker ju att de konkurrenter som inte följde regelverket i början av året, de närmar sig ju att följa. Det märks. Och det tror jag de själva har gått ut och kommenterat också. Så vi märker ju att konkurrensen börjar bli lite mer jämlik än vad den var i början av året. Och vi har, både Q3 och Q2 har en bra tillväxt i Norge. Den är inte alls på samma nivå som den var innan regelverket infördes. Men det är en mer hållbar tillväxtnivå om vi tittar på marknaden som helhet. Men ja, vi märker att de konkurrenter som inte följde regelverket börjar närma sig i varje fall.
Så det finns fortfarande utrymme till förbättring?
Det gör.
Härligt. Om man tar i Sverige, för i Q2 så vill jag minnas att ni höjde det maximala lånebeloppet.
Mm.
Hur mycket av tillväxten som vi då bland annat ser i Sverige nu i Q3 på 7% drivs exempelvis av den effekten som man då, att befintliga kunder kanske lånar mer. Man får en parallell förskjutning uppåt på kundstocken egentligen.
Tittar vi på en så kort tidsperspektiv som förra kvartalet eller början av året så ger en väldigt liten del av tillväxten. Tittar man över längre tid, går du tillbaka över ett år eller ett och ett halvt år, så är det större påverkan från att vi går upp i ticketsats.
Mm. Och sen om man tittar på just räntor så är det ju den diskussionen som finns nu, och Riksbanken är ju väldigt tydlig med att de vill att marknaden ska förvänta sig att räntan börjar höjas i december eller februari. Vad är er bild av påverkan för er del om man tar att räntor börjar stiga? Vad är ni beredda på att göra och vad tror ni får för dynamik?
Vi är ju beredda att göra det som behövs för att vi ska kunna fortsätta att leverera på de här finansiella målen. Tar vi det stegvis, om räntan går upp så tittar vi på vår fundingkostnad, så kommer det påverka våra obligationer och kommer påverka vår ABS i första hand. Så vår finansieringskostnad kommer allting annat lika gå upp något. Den ökade finansieringskostnaden, den är vi fullt bekväma med att dels att vi kan föra över till våra kunder. Sen ska man komma ihåg att vi sitter på en ganska stor likviditetsportfölj som idag i vissa delar faktiskt kostar pengar. Där kommer avkastningen gå upp något. Så att tittar vi det korta perspektivet om räntan går upp, och det är betydligt mer än 25 punkter eller vad nu Riksbanken pratar om, så är vi fullt bekväma med att kunna hantera det inom våra finansiella mål.
Mm. Och just på befintliga lån, är man även vill jag att höja räntan på befintliga kunder, eller är det genom nyprisförändringar som man gör prisförändringar?
Det kommer konkurrenssituationen avgöra vad vi kan justera våra pris.
Mm. Varsågod.
Ja, tack Jens här igen. Vi har inte pratat så mycket om Danmark och Finland. Men du gjorde en kommentar när du sa med inlåningen att Sverige och Norge för tillfället. Ska man tolka det lite grann som att ni funderar på inlåning både från Danmark och Finland inom en snar framtid? Och sen så fråga nummer två, när du pratar om Norge eller om Finland och Danmark. Det ser ut att fortsätta gå ganska starkt.
Ja.
Lite mer färg på det. Starkt.
Ja. Om vi börjar med finansiering, så idag har vi inlåning i Sverige och i Norge. Och inlåningen i Norge är via Jabank. Det vi kommer göra nu är att vi kommer lansera ett samarbete med något som heter Weltsparen eller Raisin, som är tyskbaserad, där vi kommer börja inlåning i euro. Och det är för att kunna matcha den finska utlåningen, men också till viss del den danska, med att den är knuten till euro. Så där kommer vi börja med inlåning i euro. Och då kommer vi ha inlåning i svenska, norska och euro. Vilket då kommer matcha bättre den utlåning vi har.
Okej. Att börja emittera obligationer i kanske mer i euro för att matcha den, är det aktuellt?
Tekniskt kan vi göra, men vi kommer nog hålla oss framförallt till Sverige och till viss del till Norge än så länge. Så när det gäller euro så kommer det först hand vara inlåning.
Och sen så bara en sista fråga på Danmark. Vi har ju, det har vi pratat om tidigare, och vi har sett på andra konsumentkreditbanker som har gått in i Danmark som har fått lite problem. Det verkar inte ha hänt er. Nu kan jag inte brukar säga att det är för att ni faktiskt är där. Är det kvar den slutsatsen, eller ser ni några förändringar i den danska verksamheten på kreditsidan?
Nej, men vi tror att det är en förutsättning och ett lyckat koncept att man måste finnas i de länderna man har sin verksamhet. Att man måste ha folk som snabbt fångar upp trenderna och händelserna i landet. Vi fanns i Danmark med en säljrepresentant på sent 90-tal och det gick inte speciellt bra för oss. Men när vi startade kontor, när vi köpte Finnref och Dan Active då i Danmark, så fick vi en helt annan kontroll och vi har vågat öka verksamheterna.
Okej, okay, tack så mycket. Ska vi se om vi har några frågor från telefonlinjen kanske, eller från internet.
Om ni har en telefonfråga till talarna, vänligen tryck 01 på era telefoner nu. Var god dröj ett ögonblick medan frågorna registreras. Det finns inga telefonfrågor för tillfället.
Mm. Har du en fråga?
Erik. Ja. Hur många människor är det som jobbar ungefär, hur många är det som jobbar inom kredit och kundservice?
På kreditsidan så är det runt 10-14 personer. Och sen kundservice är en väldigt stor apparat, så det är ju ungefär 250-300. Men det är en massa olika roller de jobbar med, så att det är inte bara för konsumentlån och ansökningar för löten.
Ja, jag fattar. Men är det ungefär en tredjedel av de som jobbar med konsumentlån?
Nej, det ska jag inte påstå. Det är ju, vi har ju fler personer där vi har fler konsumenter, och det är ju på retail finance-sidan. Det är större inflöde av konsumenter som kontaktar oss också på payment solution-sidan.
Ja, jag fattar. Men det är 50-100 personer, om jag tolkar det rätt, ungefär, som jobbar med...
Jag har inget svar att ge faktiskt på många människor som jobbar med konsumentlån-delen, utan vi har en business board som jobbar med våra produkter och verksamhet.
Okej. Okay. Men om beslutet som tas automatiskt ökar från 50-95%, så blir det en väldigt stor effektivisering. Nej. Och de människorna då säger att ni ska jobba med kundnöjdhet. Kan du utveckla lite mer vad det betyder?
Tidigare hade vi administrativa processer där kunder, eller kredithandläggare och business support-personer, för att kunna ringa ut till konsumenter för att diskutera om de låneansökningar de hade beviljat. Nu kan det göras automatiskt. Men vi har ju andra avdelningar, business support, som handlar om inkommande telefoni. Vi har förinkasso som Peter nämnde. Och vi har andra supporterande tjänster inom allt från retail finance, factoring till konsumentlån. Så att i takt med att vi har den tillväxt vi visar, så kan vi använda de här personerna på andra tjänster inom koncernen.
Okej. Tänkte komma in på en sån här detaljfrågor. Det är väl kanske riktat till Peter. Jag vet inte, du kanske vill ta det, Kenneth. Reserveringsgraden på så här, till exempel stage 3-lån fortsätter komma ner gradvis. Och man ser även att inom stage 2 så kommer reserveringsgraden ner lite grann i kvartalet. Man har sett mycket större nedgångar i vissa av era konkurrenter, och sen har det slagit tillbaka, så att man har liksom nollställt redan tillbaka till tidigare nivåer.
Mm.
Finns det någonting att säga om den trenden som man ser just på reserveringsgrad? Är det någon mixeffekt? Ska det fortsätta ner? Vad drivs det av?
Vi jobbar ju mycket mer granulärt än så när vi tittar på reserveringsgrader. Så den siffra du ser ackumulerad för totalen, det är ju ett resultat av det. Och där gör vi ju bedömningar på mer detaljerad nivå. Huruvida våra konkurrenter, hur de resonerar, det kan jag inte förhålla mig till. Det enda jag kan säga att vi är bekväma med den nivå vi ligger på.
Mm.
Och förväntar inga snabba svängningar i det här.
Men givet de trenderna man ser, finns det någon förväntan, eller ska man kunna förvänta sig att de där fortsätter att komma ner, just reserveringsgraderna?
Nej, det vill jag inte kommentera. Det återkommer.
Fair enough. Om man tar portföljförsäljningar då, så är det ju många av era konkurrenter som har gjort sånt. Och det verkar vara stor efterfrågan bland skuldköpsbolagen att få tag på konsumentbankernas dåliga krediter. Mm. Vad är någon ny tanke kring det?
Vi har ju som strategi sedan längre tid tillbaka att inte sälja våra portföljer. Vi har också sagt att det är någonting vi tittar på löpande hela tiden och värderar huruvida vi ska sälja delar av portföljer eller inte. Vi är fullt medvetna om att det är stor efterfrågan på de här portföljerna. Vi tittar och vi värderar.
Mm. Men ni sålde i 2013, vill jag mena. Så
ja.
Man kan göra det trots att ni inte...
Man kan göra det.
Mm.
Så vi återkommer på,
okay, på det. Ja, ska vi se. Jag har några fler frågor. Annars så tror jag att det är ganska uttömmande. Tack.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack så mycket för det, Peter. Och tack allihopa för visat intresse. Jag vill passa på att påminna om vår kapitalmarknadsdag den 21 november. Information om anmälan till den finns på vår hemsida resursholding.se. Nästa kvartalsrapport släpper vi den 5 februari 2019. Vi ses då. Tack.
Tack.